ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
Ja, nu har taltidningens egna förtjusande bibliotekarie kommit med fler boktips. Och det behövs ju verkligen nu, för nu är vi ju återigen isolerade och många evenemang och middagar och allt möjligt blir inställda på grund av den här gräsliga smittspridningen.
Ja, det är så tråkigt så det är inte klokt. Och det är tur att det finns böcker att läsa och lyssna på, säger jag. Jag tänkte faktiskt börja med att tipsa om en fantastiskt läsvärd bok som heter Det holländska huset av Anne Patchett. Och hon har ju tidigare skrivit en roman som heter Ljuset vi inte ser, som utspelar sig i Paris och som handlar om en flicka, en blind flicka vars pappa lär upp henne att hitta i sitt kvarter. Det är en fantastisk roman, så har du inte läst den så ska du absolut göra det, för den finns också som talbok. Men Det holländska huset fick sitt smeknamn efter några ägare som faktiskt var från Holland och det ligger i USA. Och huvudpersonen heter Danny Conroy och han har en 7 år äldre syster som heter Maeve. Och de överges av sin mamma när Danny är ganska liten. För hon ska resa till Indien och hjälpa de fattiga och framförallt fattiga barn då. Det är den något luddiga förklaringen. Och sen är det som att hon inte hör av sig mer. Utan de växer upp i det holländska huset tillsammans med pappan Cyril. Och han börjar med att köpa upp fastigheter. Och den här kvinnan då som han var gift med, alltså mamman till Danny och Maeve, hon var en väldigt enkel person och hon tyckte absolut inte om överflöd i någon form. Så när då hennes man i en missriktad akt av kärlek köper det här stora huset åt familjen, så blir ju han skrämmer som bort henne, kan man säga. Så man tänker så här, men kände han inte alls sin fru överhuvudtaget? Men hur som haver så blir ju då Maeve någon slags ställföreträdande mamma åt Danny. Och pappan är ju, han kör som sitt race, han är en snäll pappa men han är inte särskilt närvarande. Men ibland så får Danny då följa med och samla in hyran hos de här hyresgästerna. Och det är någonting som han tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om. Då är det så här att pappan träffar en kvinna, en ung kvinna som har 2 flickor med sig in i boet. Hon heter Andrea och hon ger ju först intryck av att vara en väldigt kärleksfull och snäll kvinna. Men innan Cyril ens hinner fylla 50 så faller han död ner. Han har haft problem med hjärtat men har inte gått till doktorn. Och då visar sig Andrea från sin rätta sida. Hon blir alltså den elaka styvmodern. Och redan medan Cyril levde så fick Maeve lämna sitt fina ljusa rum när hon började college och få ett annat rum i huset eftersom Andreas ena dotter skulle ha det rummet. Så att vi som läser och lyssnar inser ju vart det här är på väg. I alla fall så är det så här att Danny, han är bara 15. Hon vill inte ha honom i huset längre, utan hon sparkar ut honom. Så han flyttar ju då till Maeve naturligtvis, som blir mamma igen då. Och för att de ska kunna suga ut så mycket pengar som möjligt från sitt arv, som de alltså inte kommer åt, sitt rättmätiga faders arv, så utbildar sig Danny egentligen mot sin vilja till läkare. Och det tycker ju Andrea om att kunna säga också, att hon har en styvson som är läkare. Men det här är alltså en fantastisk berättelse och jag tyckte att den är sällsynt välskriven. Alltså Anne Patchett är ju ett stort namn i USA bland annat. Och det här handlar ju både om, det är ju både en familjetragedi men en väldigt, väldigt fin berättelse om syskonkärlek. Och den spänner dessutom över 5 decennier. Och jag känner så här, jag vill bara ha mer och mer och mer, trots att det är en ganska tjock bok. Och om man har tillgång till Storytel och tycker om att lyssna på engelska så kan man göra det. Och då är den alltså inläst av Tom Hanks, en av mina favoritskådespelare. Mm. Och det är alltså Det holländska huset av Ann Patchett. Och då skulle jag säga också att den börjar i USA cirka 1945, så att det är efter krigsslutet fram till modern tid då. Mm. Underbar. Då har vi alltså varit i USA och så ska vi faktiskt ta oss till Gammelstan utanför Luleå. Där vi har då världsarvet och kyrkbyn. Och den här boken, den heter Som i ett vykort och är skriven av Sofia Rutbäck Eriksson som bor i Rutvik. Och boken handlar om en tjej, hon heter Ida Sundelin och hon har av en anledning som jag inte har tänkt avslöja. Hon har alltså bott i Stockholm i många år och har inte varit hem till Gammelstan på länge. Men hon får signaler från lite olika håll att det är någonting som inte riktigt är som det ska med hennes pappa Sten. Så hon tar tjänstledigt från jobbet och åker hem till Gammelstan och inser redan när hon kommer med taxin till huset att oj, hur ser det ut här? Alltså, han har som inte tagit in höstsakerna innan snön kom. Så att det ligger grejer, huller och buller på gården. Ja, men han är ju kanske lite glömsk. Men hon tänker att med mat och motion och lite hjärngympa, korsord och sånt där. Så kommer han säkert att komma på banan igen. Och till en början så verkar ju den här planen gå i lås. Men till sist så måste hon ändå inse att hennes älskade pappa är på väg in i demensens dimmor. Hon jobbar som reklamare på en reklambyrå så att hon kan jobba lite grann, lite extra hemifrån också. Men hon förlänger den här ledigheten i alla fall. Och när hon då bodde hemma i Gammelstan så jobbade hon som guide i världsarvet och då får hon chans att få vikariera lite grann som guide. Och där träffar hon då en kille som heter Emil. Ida och Emil. Mm. Och han visar sig dessutom vara son till Stens granne. Och det uppstår lite pirr där. Det tyckte jag kanske tog lite för lång tid innan de kom till skott, om de ens kom till skott, vi får väl se. Jag hoppas att det blir en fortsättning. För det är nämligen så här att hon vet inte riktigt vad hon har Emil, för att han är lite undflyende och hon känner ibland att han kanske inte riktigt spelar rent spel. Har han till exempel någonting med att göra med det här tomtelandet som de håller på att bygga upp i den tornedalska byn Samtajärvi? Så att ni hör ju, det är både roligt och kärleksfullt och mysigt. Och sen så har ju då Ida en idé som hon tror kan vända den här nedåtgående trenden eftersom turistnäringen i världsarvet går på knäna. Det kanske det gör nu också under pandemin, det vet jag inte, så den här kom väl rätt i tiden. Men nu är ju då frågan om Emil är emot henne eller med henne. Och vad jag tyckte var lite kul, det är att det är Sofia Rutbäck Erikssons debutroman. Och jag tyckte att ni hörde ju att vi skrattade och den är ju både läsvärd och rolig. Även om den innehåller mycket svarta. Och så får vi ju då både intressant lokalhistoria varvad med kärlek och lagom mycket drama. Och sen får vi också historiska återblickar i form av Idas farmors dagbok och det blir som grädde på moset så att vi får veta hur det var under kyrkhelgerna förr i tiden till exempel. Och sen så älskar jag ju att Sofia Rutbäck Eriksson använder vårat vars. Och då behöver ju ingen fundera på om det ska vara vart eller var.
Nej. Du som är språkpolis.
Ja, jag är jag är en hemsk språkpolis. Jag tycker själv att jag blir bara värre och värre. Men
vars går minsann bra.
Vars går bra eftersom vi är i Norrbotten. Jo, jag vet. Jag är kanske lite Jag har lite dubbelmoral kanske. Ja. Nu har vi då varit i USA och så har vi varit i Gammelstan utanför Luleå. Och nu ska vi ta oss till både Malaysia, rymden kanske, och Konstantinopel 1453. Det här är alltså En bättre värld av Anthony Doerr. Ända sedan jag läste Ljuset vi inte ser av Anthony Doerr så har jag sett fram emot att läsa ännu mer av honom. De gav ut hans debutbok Grace efter Ljuset vi inte ser. Det är ju ganska vanligt att man gör det. Och den tyckte jag inte riktigt höll måttet, även om den var ganska läsvärd den också. Den kan man också lyssna på. Men sen kom ju då En bättre värld. Och vi får följa fyra diametralt olika berättelser som knyts ihop så otroligt bra genom kärleken till berättelser och det skrivna ordet. Och Anthony Doerr, han tackar alla de bibliotekarier han har kommit i kontakt med under åren för dels att de har hjälpt honom att hitta det han vill läsa och sen också att de har hjälpt honom att distribuera sina böcker och få hitta läsare till dem.
Så det kan jag förstå att du gillar.
Ja, då får man ju liksom ta åt sig. Mm. Men en annan viktig ingrediens i den här boken En bättre värld är överlevnad. Och han tar med oss på en sån här otroligt svindlande resa från Konstantinopel i mitten av 1400-talet fram till belägringen av staden 1453. Där vi får träffa maskrosbarnen Anna och Omeir som möts under dramatiska förhållanden. Han tar oss sen vidare till Koreakriget där vi får träffa en man första gången. Han heter Seno Ninis. Och Seno träffar en krigsfånge. Seno blir alltså krigsfånge också och träffar en annan krigsfånge som heter Rex som är historielärare i England. Och Rex, han älskar språk och grekiska berättelser och tack vare de här grekiska berättelserna så står Seno ut med de här eländiga förhållandena som de har här i Malaysia för att de är tvingade då av japanerna som de är fångade av att bygga broar och att bryta sten och ja men och de får ju nästan ingen mat och så att det är en väldigt intressant berättelse om kriget också. Sen får vi träffa Seno igen i mer i nutid för där får vi träffa en kille som heter Seymour som är en sån här högkänslig miljöaktivist som har haft en lappuggla som han har känt att han har haft extra bra kontakt med och han har haft stenkoll på den här lappugglan och vetat precis i vilket träd den brukar slå sig ner och såna här saker och han har pratat med den här lappugglan och så visar sig att man ska bygga hus precis i lappugglans habitat och skövlar ju precis hela skogen alltså och det är så starkt och det är så bra beskrivet men man blir ju alldeles ledsen i hjärtat när man läser om det. Och Seymour, han ska alltså hämnas mot hela samhället. För han går med i någon slags sån här galen grupp. Så ni hör, det är lite spretigt. Men det går ihop på det mest fantastiska sätt. Och sen så får vi också lära känna en ung flicka, Konstans, som är både vetgirig och nyfiken. Och hon bor på ett rymdskepp tillsammans med sina föräldrar och en massa andra människor som har lämnat jorden på grund av den obeboeliga miljön som har uppstått där. Och sen blir hon ensam och vet inte riktigt vad som har hänt. Men tack vare den här nyfikenheten så kommer hon till ett väldigt spännande avslut som jag gärna hade velat veta mer om. Precis som i Holländska huset så vill jag ju bara ha mer av En bättre värld av Anthony Doerr. Den är fullkomligt enastående bra. Och sen är den då mästerligt översatt av en Manni Kössler. En bättre värld av Anthony Doerr. Då har jag alltså pratat om Det holländska huset av Ann Patchett, Som i ett vykort av Sofia Rutbeck Eriksson, och om En bättre värld av Anthony Doerr.